Vindkraftsparket i havs kan ge arbetsplatser och skatteintäkter åt små kommuner, men det är ju inte helt okomplicerat heller. Några sådana här projekt är på gång i Svensk Finland och i slaget efter 12. Idag är våra exempel från Österbotten, nämligen Kristinestad och Korsnäs. Vi har med oss Kristinestads stadsdirektör Mila Segervall. Välkommen.
Tack så mycket.
Korsnäs kommundirektör Kristina Bossar. Välkommen.
Tack, tack.
Och dessutom har vi med oss statsvetaren och demokratiforskaren Marina Lindell från Åbo Akademi. Välkommen.
Tack.
Mitt namn är Filip Sten. Ja, i Kristinestad, eller närmare bestämt på ett område i norra Bottenhavet, 8-9 kilometer utanför Skaftung och Sideby i södra delen av kommunen, vill företaget Finlands Havsvind bygga, eller i det här skedet åtminstone planera, en vindkraftspark omfattande 50-60 vindmöllor med en topphöjd om 260 meter. Det här har seglat upp som en stor fråga inför kommunalvalet i Kristinestad och debatten går het. Mila Segervall, hur ligger landet i den här frågan i Kristinestad nu?
Jag skulle vilja börja med att säga att Kristinestad är ju en väldigt vindkraftsvänlig kommun. Om man tittar på statistik från Suomen tuulivoimayhdistys så är vi nummer 4 nummer 1 i topp 10 över hur många vindkraftsprojekt vi har. Vi har idag 35 stycken kraftverk i drift. Vi har 76 bygglov som har beviljats. Vi har ytterligare 20 bygglovsansökningar som lämnats in. Och en park som är under arbete fortfarande. Nästa skede i den är ett utkastskede. Och där finns idag 27 stycken kraftverk. Så om alla dessa förverkligas, alla de godkända byggloven de kommande, så är vi uppe i cirka 160 kraftverk. Och det börjar bli ganska mycket. Så har vi den här frågan om havsvindkraften. Den var aktuell för ett antal år sedan. Vår stadsfullmäktige beslutade i september 2015 att inte godkänna en delgeneralplan. Och sen har frågan inte varit aktuell. I slutet av 2019 kom en ny anhållan om att återuppta planläggningen. Det dröjde till detta år innan vi fick ärendet till stadsstyrelsens planläggningssektion. Och där var då förslaget att inte inleda en planläggning av den här havsvindkraftparken. Sektionen beslutade återremittera ärendet för vidare utredningar och det är där vi är idag. Vi håller på och samlar på oss mer information för att kunna svara på de frågor som planläggningssektionens medlemmar hade.
Mm. Men som du sa, Kristinestad är en väldigt vindkraftsvänlig kommun. Varför är den här vindkraftsparken en så svår fråga då?
Nå, om vi har snart 170 stycken som är väldigt långt på väg eftersom vi har bygglov på 80, 70, 80, 90, nästan 100 stycken plus 35 i kraft, och vi vet att sådana vindkraftsplaneringsprocesser är långa processer. Det tar oftast många år för att gå alla stegen igenom. Och vi börjar snart ha alla vädersträck i vår kommun fyllda. Och inte bara i vår kommun, vår grannstad Närtes har också ungefär samma antal kraftverk. Vi har i Bötom, i Storå och i Sassmåla, på andra sidan kommungränsen, har vi också väldigt mycket vindkraft. Och eftersom stadsfullmäktige då avslog denna plan 2015 så fortsattes på den linjen också med beaktande då att vi har väldigt mycket kraftverk på kommande. Har redan idag och har flera på kommande.
Mm. En bit norrut i Korsnäs finns det också planer på en havsvindkraftspark. Där har Forsstyrelsen meddelat intresse till samarbete med en kommersiell aktör anlägga en havsvindkraftspark i havet utanför Korsnäs kust. Där var de initiala reaktionerna positiva från kommunens håll, eller hur, Kristina Bossar?
Jo, så var fallet hos oss. Att då vi fick de här första förfrågningarna så ser vi det som en möjlighet för Korsnäs. Men vi ska också kanske lyfta fram att vi har ju en väldigt annorlunda situation än Kristinestad. Vi är också väldigt inställda till vindkraften. Korsnäs var ju den första kommunen där man hade de här första vindkrafterna där ut mot Färgfäste till Bergehållet. Så att det är på något vis inte nytt för kommunen, men vi har inte haft en så kraftig utveckling av de här landbaserade vindkraftverken som Närpes och Kristinestad. Så kanske vår nisch är då till havs, och det här området där Forsstyrelsen nu har anhållit om tillstånd att påbörja planeringsprocessen, så den är också då godkänd i Österbottens förbunds landskapsplan som reservation för möjlig havsbaserad vindkraft.
Precis. Här i det här sammanhanget så kan vi ju nämna att samma Forststyrelse också har planer på att inrätta ett stort naturskyddsområde i Kvarken, alldeles i närheten av det här planerade vindkraftsområdet utanför Korsnäs. Det här naturskyddsområdet, det har igen mött stort motstånd. Inte bara på ska vi säga medborgarhåll, utan också från Österbottens förbund så avvisar man helt de här planerna. Marina Lindell, är inte det lite av en paradox i sammanhanget, det att man å ena sidan motsätter sig naturskydd där, men å andra sidan så är vindkraft inte heller så populärt?
Ja, det finns ju inga lätta beslut i de här frågorna. Och ser man just både på det här med naturområde och vindkraft, så det är ju framtidsfrågor som får konsekvenser också väldigt långt in i framtiden, vilket gör att det är väldigt många olika aspekter att ta i beaktande. Ekonomiaspekter naturligtvis, arbetstillfällen, behov av energi, men just också medborgarnas åsikter i de här frågorna. Och medborgarna påverkas ju lite olika av de här besluten, eftersom vissa har ju förstås sommarstugor på den här platsen, vissa är bosatta på den här platsen. Och vi ser ju i många sådana här frågor att det finns det här not in my backyard-fenomenet, att man är i princip positiv men inte så väldigt nära en själv vill man ha allt det här. Så det blir ju en väldigt komplex, det blir komplexa frågor när det finns så mycket olika faktorer att ta hänsyn till.
Ja, hur ska man då ställa till exempel framtida skatteintäkter mot naturvärden eller estetiska värden? Hur gör man en sådan avvägning, Mila Segervall?
Det är ju avvägningar vi som tjänstemän men också förtroendevalda gör vid varje beslut som ska fattas. Så måste man ju väga in, kommer det här beslutet att bidra till att kommunens livskraft ökar? Kommer det här beslutet att bidra till att attraktionskraften för kommunen ökar? Kommer beslutet att bidra till inkomster eller utgifter? Och det här är ju oavsett fråga, så är ju en fråga som ska ställas, för vi i kommuner så alltid görs ju med skattebetalarnas pengar, och de ska man vara aktsamma om. Så att det där är ju konstant, och sen behöver vi tänka på att de här besluten är ju sådana vi ska leva med i väldigt många år framöver. De här vindkraftverken som nu är diskussionen idag, de har en beräknad livslängd på 25-30 år. Likadant förstås när vi planlägger andra områden för industriverksamhet, så är det också långsiktiga projekt. Så att man behöver väga de här för och emot och dra slutsatser och konsekvenser av dem alla. Och det är inga lätta frågor. Det är klart det är lättare att säga att ska vi ha parkbänken på högra eller vänstra sidan i parken. Den är lätt, men de här blir stora. Precis som Marina sa, de påverkar väldigt många invånare. De påverkar näringslivet. Och Kristinestad, liksom många andra kommuner här i längs kusten, så är ju beroende av naturen. Vi lever av och med naturen. Vi har fiskodlingar. Vi har primärnäring på land. Så att hur naturen, hur vi jobbar med och tillsammans med naturen är ju en viktig del i detta. Och sen till din kommentar, till kommentaren här tidigare om natura, så möter jag också ett motstånd mot mera naturaområden i kommunen. För invånare och företagare upplever att det lägger så väldigt hårda restriktioner på vad man får göra med området och i området. Man är alla väldigt måna om naturen eftersom vi lever med den, men vi vill kunna använda den på ett vettigt sätt.
Kristina Bossar.
Ja, jag skulle säga att de här avvägningarna så verkar ju ibland bli lite svårare också på landsbygden än om man jämför liksom med städer. Att man är kanske mer mentalt förberedd i en stad på att det ska förekomma både buller och kanske föroreningar och framförallt då industriell verksamhet. Och sedan vill man kanske ha sin sommarstuga då i lugn och ro, så att det gör att det här avvägningen med en mer industriell verksamhet, speciellt då om man tänker på natursköna områden som havsområden eller orörda skogsområden, att det väcker liksom mycket känslor. Och då känslorna kommer in i debatterna, så tenderar nog debatten att bli mera hetska också.
Men om man då ser på en sån här kommande vindkraftsetablering, är en kommun som Kristinestad eller Korsnäs, är ni i position att tacka nej till såna här potentiella, åtminstone framtida skatteinkomster som en sån här vindkraftspark skulle medföra?
I Korsnäs så har vi åtminstone de här senaste åren haft problem med just sviktande skatteintäkter. Att nu ser man ju den att man pratar ju om att landsbygden krymper befolkningsmässigt, så det gör ju att det här finansiella utrymmet inte blir större utan snarare tvärtom mindre. Så nu är det ju en berättigad fråga att har vi råd att tacka nej? Och det här, det är ju en sån avvägningsfråga som man måste ta in i beslutsprocessen också, att den här ekonomiska sidan. Man har ju all rätt även på landsbygden att tacka nej om det är så att man inte vill ha det. Då är det upp till våra fullmäktige att säga att nej, det här är någonting som inte vi vill ha. Men det sätter ju sin press då på liksom det här att hitta andra finansieringskällor.
Ja, Mila Segervall.
Tack. Jag skulle vilja säga att vi har tackat ja till väldigt mycket fastighetsskatt från vindkraft med tanke på den stora mängd projekt vi har här och hur många som är i byggstarten och redan har påbörjat byggandet. Och man ska ju komma ihåg att ska en havsvindkraftpark anläggas, så är den väldigt många år fram i tiden innan den är i drift och genererar då både elenergi och fastighetsskatt.
Det är ett väldigt definitivt beslut.
Det är ett väldigt definitivt beslut. Och det är klart, även alla kommuner står ju inför stora förändringar både vad gäller inkomster och utgifter med den social- och hälsovårdsreform runt hörnet, vilket gör att skattebasen i kommunerna kommer att förändras, och vi ska fortfarande ha all verksamhet som vi har idag. Med det sagt så finns det ju också andra. Man får ju också väga in att om nu då vår landyta täcks av snart 170 kraftverk, ska vi ha då 50-60 kraftverk ute till havs, och vad ger det då för möjligheter till livskvalitet? Kommer vi att kunna attrahera nya invånare? Ja, kanske vissa, eftersom det är en miljövänlig kommun, men det kanske också gör det svårare för andra kommuner, plus att vi också har en del fiskodling i närområdet i denna park. Det får ju också konsekvenser för den näringen. Och när det gäller fiskar tror jag ju att behovet och efterfrågan på lokalproducerad fisk kommer att öka. Den kommer ju inte att generera lika mycket skatteintäkter som en stor vindkraftpark, men det är ju trots allt saker som behöver vägas mot varandra och få den där helhetsbilden.
Marina Lindell, i sådana här frågor så då blir det hårda åsikter, och i debatterna på särskilt sociala medier så är det också hårda ord. En ganska tydlig polarisering här. Vilka konsekvenser, vilka möjliga konsekvenser ser du liksom för hur det påverkar processen i kommunen?
För det första så är det ju väldigt få frågor som har bara en lösning eller ett svar. Att de flesta frågor har ju det här å ena sidan och å andra sidan. Och då är det ju väldigt viktigt att utreda den här frågan ordentligt. Och vilka beslut man än fattar i en fråga, så har det ju både positiva och negativa konsekvenser eller följder. Och då måste man ju lite ställa det här mot varandra. Att vad blir konsekvensen då om vi säger ja? Vad blir konsekvensen om vi säger nej? Och vara tydlig med det här. Och förklara de här just grunderna till beslutet. Men det blir ju lätt när en sån här fråga kommer riktigt nära och blir en politisk realitet i den egna kommunen, så ställer sig ju oftast då mera på sin spets och kanske de nuanserna lite försvinner, att det blir mera, och det blir mera vi mot dem, och där man ser att de som tycker lika som en själv så tycker man är vettiga, hyggliga människor, medan de som tycker annorlunda än en själv så svartmålar man lätt och ser som motståndare, att det blir förespråkare och motståndare i den här frågan, men att det får också personliga följder eftersom man inte särskiljer mellan person och sakfråga. Och då blir det ju problematiskt om man sen ska fatta beslut i andra ärenden om man har de här etiketterna på varandra. Och det kan ju leda till att dels förtroende för varandra minskar, tilliten till varandra minskar, och det här är väldigt viktiga saker i en demokrati för att kunna fatta bra beslut och för att kunna samarbeta. Det går ju sällan så här långt, men ska vi säga att worst case scenario är just det här att tilliten och förtroende för varandra försvinner.
Så att en fråga kan det där få stora konsekvenser också på andra frågor?
Ja, det är så. Vi har ju sett till exempel, vi har alla säkert kommunsammanslagningsdiskussionerna i färskt minne, där det förekom väldigt hårda påhopp och hot mot båda åsiktslägren, kan vi väl säga. Och som man behöver jobba hårt för att överbrygga allt det här sen. Att det kommer inte naturligt, att man förstör väldigt mycket av de här samarbetsmöjligheterna med en sån här hetsk debatt.
Milla Segervall.
Ja, tack. Jag tycker det är bra att debattera. Jag välkomnar att man har olika åsikter så länge man gör det i sak. Men den här diskussionen vi har nu så håller ju på totalt gå överstyr, vill jag nog påstå. Jag är inte med i de här Facebookgrupperna som jag vet finns där man är väldigt hetsk mot varandra. Men jag ser ju också insändare i lokaltidningen där den ena insändaren verkligen gick över gränsen. Och jag undrar hur skribenten men också hur chefredaktören väljer att plocka in en insändare där man säger att delar av befolkningen har genetiska defekter som gör att de inte tycker om vindkraft. Jag undrar om chefredaktören ska plocka in den om det ska stå svarta, homosexuella eller samer. Jag tycker det är oerhört förkastligt då man börjar generalisera sig och påstå att folk har genetiska defekter. Men det som är också bekymrande är den här debatten som blir så hetsk. Precis som Marina säger, den får ju långtgående konsekvenser. Och vi har ju sett att gränsen för vad som är tillåtet att säga både i sociala medier och i det offentliga rummet flyttar sig hela tiden. Och det får också sådana konsekvenser att jag tror det blir svårt att hitta förtroendevalda i framtiden. Varför ska man engagera sig på sin fritid för att fatta dessa svåra beslut om man sen får en massa skit både offentligt och i sociala medier? Så att det får ju också den konsekvensen.
Kristina Bossar.
Jo, det är alldeles så där som Mila säger, att man funderar nog många gånger på de här chefredaktörernas roll. Att kan man faktiskt ursäkta att man trycker olika direkta felaktigheter och personliga påhopp i insändarspalterna med att det är liksom skribentens egna åsikter och inte tidningens. Man har nog många gånger förundra sig över vad som tillåts i våra lokaltidningar idag. Så jag håller nog fullständigt med där. Och tyvärr så är det ju så att det hör ju till oss tjänstemän, till våra uppgifter, att just som Marina Lindell var in på, att vi behöver ta emot och söka fram de här argumenten för och emot. Och det försöker vi ju göra i möjligaste mån på ett oberoende sätt, objektivt sätt, och det här Anders presentera. Men vi är ju också bundna till att vi måste göra ett förslag. Vi ska ha ett förslag till våra styrelser om att vi ska göra si eller så. Och det gör ju att de här frågorna finns både för och emot, som man väger mot varandra, så Ena situationen kan vara att man är för och andra kommunen kanske är emot. Men oberoende så är slutresultatet på att man liksom börjar ja, så att säga, jaga tjänstemän eller politiker av en viss åsikt. Och det är kanske en sån här fenomen som jag tycker att är väldigt, väldigt olyckligt som vi har i vårt samhälle. Det här med att det ska sökas syndabockar för åsikter. Jag menar, åsikter är åsikter. Det kan finnas hundratals olika saker, men vem ska avgöra vad som är rätt och fel åsikt? Och sen att man borde kunna hålla en åsikt och en diskussion från en person. Att uttrycka att någon del av befolkningen ska vara betingad med genetiska fel, så det är otroligt.
Och nu har vi dessvärre inga av de här sagda chefredaktörerna med oss i diskussionerna. Marina Lindell.
Jag tänker att ett annat problem är också det här att mera information och bättre argument är inte heller alltid lösningen. Alltså det behöver finnas, men det finns en tendens att man ändå inte lyssnar på den här andra sidan. Alltså man tror på de fakta och de argument som stöder den åsikt jag har och tar det som mer sanna och riktiga än argument och fakta och information som motsäger min egen åsikt. Och då spelar det ingen roll hur mycket information jag än får, för jag tar inte till mig den eller jag avfärdar den för att den stöder inte det jag tycker. Och då är frågan att vad ska man göra i en sån situation? Ett förslag är just att man diskuterar förstås mera. Jag läste för en tid sedan om en studie man hade gjort vid Karolinska institutet där man debatterade eutanasi. Och så bad man då att de som var för att ställa sig i ett hörne och de som var emot i andra hörne. Och sen bytte man plats och så skulle man argumentera för den åsikt som inte var ens egen. Bara för att sätta sig in i argumenten som den andra åsikten förespråkar. Att på något vis måste man få byggt upp den här förståelsen och det här intresset för att ta reda på att varför har de andra en annan åsikt än mig, istället för att bara stå och ropa och skrika ut min egen åsikt.
Men om vi ser då här just på nu som den här havsvindkraftsfrågan här då, folks åsikter, då är ju ofta är det fråga om liksom estetiska bekymmer, naturvärden, i viss mån olika hälsoaspekter som kan vara svåra att påvisa men som nu inte ska förminskas trots det. Hur ska kommunen ta de här sakerna i beaktande? Jag tänker att motståndare är kanske de som hörs mest. Hur ser ni på det?
Ja, jag tycker ju att det är ju liksom den här delen av planeringsprocessen som vi nu kanske i Korsnäs håller på att gå in på, alltså det här miljökonsekvenser ska utredas och förutsättningarna för att man överhuvudtaget ska kunna bygga någonting. Allting sånt ska ju utredas i den här planeringsprocessen. Och där ser man ju lite grundförutsättningarna, att finns det sådana olägenheter då som vi anser att inte vi liksom kan acceptera, så då finns det ju inte möjligheter för en sån här vindkraftspark ut i havs. Men om allting...
Ja, nu tycks vi ha tappat.
Och alla de bedömningskonstnader. Jaha.
Nu har vi tydligen lite fnurr på tråden till Kristina Bossar. Vi får hoppas att vi får tillbaka henne i sändning här. Milla Segervalla, bett om ord.
Jag kan fortsätta. Så här, precis som Kristina Bossar börjar med en vanlig sån här planläggningsprocess. Den går ju i olika skeden och man lägger ut planer till påseende. Man hör intressenter, man hör kommuninvånare. Man ordnar publika möten när man tittar på kartorna och diskuterar med folk. När det gäller vindkraft till land, då är det oftast en markägargrupp med i detta, för det är ofta i Kristinestad hade initiativen främst kommit från markägarna som har blivit kontaktade av olika bolag. Nu är ju då, lever du ju då också i coronatider och det är restriktioner och vi kan inte sammankalla till stora möten för att bjuda in så många som möjligt för att höra olika åsikter av kommuninvånare, av det lokala näringslivet. Men precis som Kristina Bossar sa så finns det ju de här stegen där man ska höra myndigheter och man ska höra intressenter för att få in så mycket åsikter som möjligt. Det är då när planläggningsprocessen har börjat. Nu funderar vi hur vi ska få in så mycket synpunkter och åsikter och i sak, inte bara de här upprättade känslorna kring detta nu inför eventuell start. Men det är klart, det är svårt att, ja, den som hade en kristallkula att bedöma, vad är vettigast om vi snabbskolar 30 år framåt i tiden? Vad borde vi ha fattat för beslut? Och det är ju ingen som har den, så att det är precis som Kristina sa, man sitter och gör avvägningar, man försöker ta in så mycket information som möjligt för att få den här helhetsbilden. För att fundera, är det här ett bra beslut för kommunen och kommuninvånarna på sikt?
Marina Lindell.
Jo, man ser ju det här i olika sammanhang att experternas betydelse ökar i takt just med att samhället blir allt mer komplext. Och i kommunen är det väl i främsta hand då tjänstemännen som är experterna. Dels har de ju mera tid att sätta sig in i frågor, de bereder beslut, de har säkert tillgång till mycket mer information än gemene man. Så att jag tycker att tjänstemännen ska få jobba i lugn och ro och bereda de här frågorna. För jag tror nog att de tar fram all den information som sen finns. Men jag förstår ju att det väcker väldigt mycket känslor. Men också, jag skulle önska att man skulle ändå ge arbetsro och känna tillit också till tjänstemännens arbete.
Är folk i allmänhet kapabla att väga olika såna här aspekter mot varandra? Vad säger inte.
Alltså man är nog kapabel till det, men man ges inte kanske den här möjligheten. Experterna har ju tillgång till en helt annan information, en helt annan expertis än vad gemene man har och har också mycket mer tid att sätta sig in i de här frågorna och på det viset en annan kapacitet. Skulle vi ge byainvånarna den här samma möjligheten så tror jag säkert de är kapabla till det också, men de har varken tid eller möjlighet just att sätta den här samma tiden och samma energin på det.
Kristina Bossar var här för en stund sedan in på att tjänstemännen är ju bundna av att de ska bereda de här ärendena och ge förslag till styrelser och till styrelsen till exempel. Vad kan man säga här då, så det generellt om tjänstemannens ansvar. Man ska se till kommunens bästa och ta invånarnas åsikter i beaktande. Då har vi sedan sådant som samhällsutveckling överlag och vad det Mila Segervall som var inne på att man kanske i städerna är mera, ska vi säga, öppna för att det kan bullra och det kan bli förändringar medan man på landsbygden kanske vill ha mera status quo på något sätt.
Ja, jag tror det var jag, Kristina.
Ja, det var du som sa det kanske. Ja. Välkommen tillbaka.
Ja, tack. Jag tror ett sådant här obekvämt avhopp här. Det går inte att prata på flera linjer för samtidigt som man är i slaget efter 12. Ja, alltså det här tjänstemannaansvaret så är ju liksom ett ansvar som kan bli rätt så tungt i de här frågorna där man ska väga alla sidor för och emot. Men jag ska också säga att där har ju förtroendevalda också ett ansvar. Alltså det är ju de som ska fatta det där beslutet och det är också de som har ansvaret för att de anser sig ha fått all den information de behöver för att fatta beslutet. Så att det är ju som ett ansvar som man sen så att säga rullar över till beslutsfattarna då ärendet kommer på deras bord. Så att det är en sån där aspekt som många, många gånger glömmer bort, tycker jag.
Mila Segervall.
Alla kommuner i detta land har tagit fram strategier för hur man vill att kommunen ska utvecklas och man får väl bottna i den plus i andra planer och strategier man har tagit fram för att se att bidra detta framåt. Och det är förstås det är mycket material som ska läsas in och det är mycket som ska utredas. Det blir mycket samtal till olika håll och kanter för att fråga om mera information, mera underlag. Så att man försöker ju nog täcka in alla delar så gott det går. Och tyvärr blir det ju ibland som man sitter på möten så kommer det ett perspektiv man har missat. Det händer i diverse frågor och då är det inte värre än så att man återremitterar ärendet för att få fram mera information. Och då är det ju bra om de förtroendevalda berättar vad vill de veta mer. Och för precis som vi har varit inne på tidigare, det här är ju människor som gör det på sin fritid. De har inte alltid i världen att läsa in hur mycket material, så det är ju vi tjänstemän som ska samla materialen och få det nerkondenserat till en begriplig massa text att läsa med tydlig formulering i det. Många av de ärenden som vi bereder så kan ju ha flera hundra sidor text som man ska läsa igenom och försöka plocka det viktigaste ur. Så att det är en utmaning. Vissa frågor är lättare än andra. Och sen har vi de här då som havsvindkraften där det dessutom blir väldigt mycket känslor.
Marina Lindell.
Ja, det är väl just det här när känslorna kommer in i bilden så blir det mer problematiskt. Å andra sidan ska vi ju inte heller fatta beslut utan känslor. Det blir ju inte heller bra. Men just det här att respektera andras åsikter, det är nog väldigt viktigt i en demokrati. Alltså det är ju roligt att det finns frågor som engagerar by- eller kommuninvånarna. Det var ännu bättre än en hetsig debatt som på något vis väcker folk. Men man måste ändå ha respekt för varandra. Det är lika viktigt. Alltså med yttrandefrihet så kommer också ett ansvar att respektera andras åsikter. Att det här måste man, och sociala medier har ju gjort det väldigt enkelt. Just det här att bara häva ur sig lite vad som helst. För man behöver inte möta den som man kanske spyr gnällord över och så här. Men det är en knepig situation det där. För det får ju konsekvenser sen också i förlängningen på andra saker.
Marina Lindell fick sista ordet i slaget efter 12 idag. Tack till Marina Lindell, Kristina Bossar och Mila Segervall. Mitt namn är Filip Sten och slaget efter 12 hör ni igen i morgon.